Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
God morgon.
God morgon. Fast kanske inte är så jättegod morgon. Det hände så mycket igår kväll innan vi skulle gå och lägga oss.
Ja, precis när vi skulle gå och lägga oss.
Så man lite orolig natt.
Ja, inte just här, men visst, den här Rysslandsgrejen menar du?
Ja, med, nu när man vaknar upp så är det 60 döda i Moskva.
Mm.
I då, en attack på en konsertlokal. Ja, det är ju lite otippat får man väl ändå säga.
Jag vet inte, jag tycker inte att det är så otippat. Alltså, dels har vi haft såna attacker förut och så varnade ju västländska underrättelsetjänster för det här för ett par veckor sedan att det var någonting, de nämnde till och med konsert, så att de hade ju sånt här. Det fick ju bara till följd att Putin påstod att västerländska makter försökte destabilisera Ryssland.
Ja, så vad jag menar är inte så konstigt att det är en attack, utan det jag menar är att eftersom det fanns tecken på att någonting skulle hända helt uppenbart, att ryssarna inte tog det på allvar eller inte lyckades avvärja det, för att det här framstår ju bara som en svaghet för Rysslands starke man.
Jo, men det är väl så här, om de fick information från väst så ville de inte ta det på allvar därför att det kom från väst. Och det här blir följderna då, om de inte lyssnar på det. De klarar inte av det själva. Alltså, Ryssland är ju trots allt en ekonomi som är ungefär hälften så stor som Kalifornien. Så det här är inget jätterikt land med massor med kompetens som fungerar väl. Det är ju så konstigt. Det tog ju tydligen en timme innan det kom några styrkor till det här stället, och då verkar ju de här människorna redan vara borta. Och sen så kommer vi aldrig få veta vad som händer antagligen, därför att det här är ett land där sanning spelar ingen som helst roll, utan nu kommer ju striden att stå om vem som har att vinna på det här, vem som har förlorat på det. Du har ju redan varit ute folk och pratat om idiotsaker, om slaver med lösskägg.
För att unga slaver över medellängd och i lösskägg.
För att det inte ska då vara IS, trots att IS har tagit på sig det här och trots att det kanske är det som är det mest sannolika ändå, för det är en sån här attack som är ganska typisk i deras.
Ja.
Så att det var, och ukrainarna, ingen ukrainsk grupp har ju något som helst att vinna på det här, snarare tvärtom. Så att det är ju, ja, vi får se. Men vi kommer väl aldrig få veta riktigt antagligen, eftersom det är ingen som är intresserad av sanningen i Ryssland. Så
är det säkert.
Ja.
Ja. En fredagkväll som slutade illa, får man väl säga.
Ja, visst.
Men amerikanerna har också varnat sina medborgare för att delta i...
Ja, och ryssarna.
Ja.
Men de har inte velat lyssna på det.
Nej, men amerikaner kanske lyssnar på amerikaner.
Men det finns nog knappt några amerikaner kvar i Ryssland i det här laget.
Okej, okay. Tror det.
Skulle jag tro.
Ja. Sen hade vi då den här videon som släpptes en fredag kväll där prinsessan Kate i Storbritannien talar om att hon har cancer. Det vill säga det som hovet tidigare förnekade att fallet skulle vara. Och att hon nu hämtar sig efter operationen innan den här behandlingen med cellgifter har påbörjats. Ja, det är klart. Ja, men det är tufft för den här familjen. Jo.
Det är det. Men nu finns det i varje fall. Nu har du försökt rätta upp det här debaclet de har gjort. Man förstår ju hennes idé liksom att de ska värna familjen. Så men nu är det ingen vanlig familj. Så att det, är liksom, det här har inte fungerat särskilt bra. Nu kanske de är på rätt spår igen då för att hantera det här. Det är hur man gör så finns de ju i offentligheten. Det kan de ju liksom inte ändra på. Så att det,
nej.
Det här är bättre än mycket annat.
Ja, det här, nej men ja, de måste väl ha lärt sig någonting när det gäller det här med att förbättra sina egna foton och försöka lägga ut dem i någon sorts ja, historia om hur familjen lever och har det. Jag la märke till att premiärminister Rishi Sunak har kallat Kate för orättvist behandlad av vissa medier. Jag vet inte om det är dagen att börja ett blame game.
Det där är britternas nationalsport. Att samtidigt läsa alla de här grejerna och tycka väldigt illa om dem för att de skriver om de här sakerna.
Mm.
Så det där är då en given uppställning på,
ja.
På det. Jag behöver göra mera kaffe, känner jag. Får jag göra det? Jag
tror det får att det, du. Absolut.
Nej, jag vet inte. Jag är lite förkyld. Men jag tror att du kommer att gå över.
Ja, du hörde om på det.
Ja, det är någonting jag plockar upp i England, tror jag.
Ja.
Det är som att man sitter på sin kammare och skriver och sen så ger man sig ut bland människor och smittas med alla pestsorter som råkar vara på drift för tillfället.
Ja, jag är väldigt tacksam att jag slapp, fast jag också var i England.
Ja.
Men så där är det ibland.
Men du kanske tvättar händerna oftare.
Kanske det.
Kommer ihåg det? Det var inte så länge sedan som staten talade om för oss att vi ska tvätta händerna.
Kanske tvätta munnen också.
Usch. Borsta tänderna gör jag också faktiskt.
Nu ska vi prata lite om England.
Ja, okay.
Det som faktiskt hände hände ju egentligen inte, men vi var kanske så nära vi kommer någonsin i vårt liv att träffa kung Charles den tredje på hemmaplan.
Ja.
Vi var nämligen på Windsor.
Ja, just det.
Då var det stängt för yttre besökare, kan man säga. Det var en liten
för the hoi polloi.
Ja, en liten exklusiv grupp som var inbjuden av Jonssonstiftelsen och bokförlaget Stolpe.
Ja.
Och då stod vi där inne på Instagram med ett gäng väldigt avancerade konsthistoriker som kunde allting om kungligheter och arkitektur.
Ja, dessutom i de här rummen som inte är riktigt de offentliga. De är liksom mitt emellan.
Semi
public state apartment.
Ja, apartment. Ja.
Mm, ja.
Och när vi står där,
ja.
Så om någon anledning råkar flera av oss glo på, ut på trädgården och gräsmattan. Ja. Och vad händer då? Då sänker sig
kungens
helikopter ner.
Och man känner igen det mycket väl, för att den är nämligen målad i den här vinröda färgen som jag tror heter Royal Claret. Som också limousinerna, de är ju tvåfärgade limousinerna. De är målade i den här färgen längst ner, sen så mörkar upp.
Och nu har vi hållit er lite grann på hals då, för då undrar ni naturligtvis, vad hände med alla de här, några svenskar och en hel del britter? Det är faktiskt helt vansinniga inträffar att precis när hans majestäts helikopter nuddar gräsmattan.
Mm.
Och vi tittar på den.
Mm.
Och han möjligtvis kunde ha kommit åt att titta in i sitt eget hus.
Ja.
Så lyfter helikoptern och sticker igen.
Ja.
Vad var det för något?
Jag vill inte träffa oss, tror jag. Han bestämde sig för att det är bättre att åka till Highgrove.
Ja,
jag vet inte vad det var. Det kanske var någon sån där, de kanske höll på att öva en landning eller någonting. De kanske var en ny pilot. Jag vet inte, men det var för kul att se helikoptern, tycker jag.
Ja.
I all enkelhet.
I brist på, på fortsättningen.
Ja, ja. Men det var roligt. Dagen innan dess var vi ju i Hatfield House.
Fast jag måste bara säga någonting mer om Windsor.
Ja.
För annars får vi inte komma tillbaka. Okay. Vi var faktiskt också inne i kapellet.
Ja, det var det.
Och såg drottning Elisabeths grav.
Ja, det gjorde vi.
Det var rörande på ett enkelt sätt.
Ja, och Philips också.
Ja.
Och
för de ligger nämligen i samma grav.
Prinsessan Margaret som också ligger där. Jo, men det var vi. Det var vi. Det är ju lite löjligt att kalla det kapell. Det är ju nästan till en katedral som St. George's Chapel. Där ju strumpebandsorden har sitt säte, om man säger så.
Mm.
Det roliga är också, det visste inte jag faktiskt. Det är inget märkligt, för så där är det ofta England. Men mitt emot St. George's Chapel så ligger en rad med såna här gamla, ja, kan det vara 1300-tals radhus,
ja,
i sandsten. Där det fortfarande bor brittiska officerare som är pensionerade och som får bo där mot att de ska be för kungen.
Ja.
Tycker jag är
intressant. Då hoppas vi att de gör nu eftersom han inte
måste. Ja, jag vet inte hur man kollar upp det. Men det tycker jag låter som en rimlig hyra.
Mm.
Men det var vi färdiga nu med Windsor. Ja, vi kan återkomma till Windsor, ja, om vi kommer på något mer. Men när vi var i Hatfield House dagen innan.
Mm.
Förlåt. Och Hatfield House, där har inte jag varit förut. Det ligger en bit utanför för London. Inte jättelångt. Och det är en ganska stor kåk. Det är
en kåk.
Lord Salisbury som har den där. Alltså familjen Cecil. Mm. Och familjen Cecil har varit framträdande. Det är alltså inte bara militärt sådär. Utan kanske egentligen i första hand politiskt. Elisabeth den första alltså hade till exempel en Cecil som var hennes, ja, vad ska man kalla det för? Göran Persson, tänker jag. Alltså inte den Göran Persson som vi har levt med, utan Göran Persson som var, fanns långt tidigare efter Gustav Vasa. Och de hade en legendarisk premiärminister också här på 1800-talet. Och den nuvarande Lord Salisbury har också varit parlamentsledamot, eller han har suttit i överhuset för de konservativa. Nu tror jag han är ordförande i Oxfordstiftelsen, alltså universitetet. Men ja, hur som helst, vi var i alla fall där och det var ganska kul att se. Det är ju alltid roligt med sådana här hus för att det är väldigt mycket historia i dem. Och det är liksom lager på lager. Allt är inte vackert, eller hur?
Nej, det är det verkligen inte.
Men det är, alltid...
det är ganska överlastat. Men det är en ganska naturlig följd också. Om man har innehaft ett hus tillräckligt länge så tenderar det att fyllas av saker.
Men det är också kul för det finns en historia bakom i stort sett allting. Så att, de har ett väldigt berömt porträtt av Elisabeth den första. Det var nu hos en konservator som skulle tvätta det. Så att det hängde ett annat porträtt där.
Varför hade de ett porträtt av henne? Jo, därför att innan Hatfield House byggdes här så låg det på samma plats. The Royal Palace of Hatfield.
Ja.
Som var det ställe där Queen Elizabeth den första föddes.
Ja, och det tycker jag också är så härligt. När man har ett fint samtida porträtt av drottning Elisabeth som man måste skicka iväg på lite städning. Då tycker jag det är skönt att man kan flytta ner det andra samtida porträtt på drottning Elisabeth. Vilket de hade gjort. Flytta ner det och hänga det på i salen där vi hade vår lilla konferens istället. Det tycker jag är intressant. Mm. Men det som också hängde där i salen där vi satt var ju fyra stycken ganska fula regimentsfanor från Napoleonarmén, alltså den franska armén. Som visade sig, de stack ut rätt mycket för att de var i silver i stor utsträckning och så stora sådana napoleonska N på dem, inte jättesnygga i sammanhanget kan man säga i den här annars jakobitanska miljön. Men de hade man fått alltså av hertigen av Wellington som hade snott med sig dem från Waterloo och kommit med dem som någon slags middagspresent där något tillfälle.
Ja. Så när man får så fina presenter så kan man inte helt enkelt bortse från
dem. Ja, man kan inte låta bli att hänga upp dem.
Men, undrar man kanske varför vi var på ett seminarium där. Ja, vi deltog nämligen i ett seminarium som...
Förlåt.
Hette Royalty and Architecture,
ja.
Som hade under rubriken Visions and Ambitions of European Monarchs and Nobility. Det var väldigt kul och framförallt var det väldigt roligt att höra en kille som heter John Goodall som faktiskt han är redaktör på tidningen Country Life Magazine.
Ja.
Och en otroligt bra talare och väldigt pedagogisk. För det kan man ju faktiskt inte säga om alla akademiker. Nej. Att de är duktiga på att berätta.
Nej.
Men det här var en kille som kunde sätta olika historiska fenomen i ett sammanhang. Och knyta dem till samtiden. Och göra det begripligt varför man ens är intresserad. Eftersom till exempel i Sverige finns det ju ett favorituttryck. När man pratar om kunglighet och monarki. jag är inte royalist, men...
Nej.
Och sen kommer det någon, ja, något intressant som man, ja, har tänkt på eller någon man har mött eller så.
Ja, men han var kul den där killen. Han studsade ju, han är liten rund och studsar liksom hela tiden av entusiasm för det han ska berätta. Så han liksom skakar ur sig det på något sätt. Han pratar och gör, men han gör det väldigt bra. Och på ett sätt som är mycket medryckande. Nej, men det var intressant. Och det, ja, alltså det handlade ju rätt mycket om någonting som i alla fall jag inte var särskilt upplyst om. Om jag förstod det rätt så är nästan ingen det, eftersom den här boken lite grann banbrytande som seminariet handlade om. Och det handlar ju faktiskt om hur kungligheter själva praktiskt tar del av eller till och med leder arkitektoniska
projekt,
ja. Ritar dem själva och sådär. Det är ganska intressant. Man har börjat gå igenom en hel del teckningar. Till vi var ju, när vi var på Windsor fick vi till exempel se lite grann de kungliga samlingarna, arkiven där man då kan se ritningar som olika kungligheter har gjort. Och det var intressant.
Ja. Ja. Och nu vill jag inte vara oförskämd mot någon av de närvarande akademikerna. Men faktiskt kanske det roligaste mötet som jag hade. Och det var på Hatfield House.
Mm.
Det var med paret Salisbury's hund.
Ja, just det.
Som visade
sig
vara en gigantisk Newfoundland. Mm. Av typen jag är som en liten brunbjörn.
Ja.
Fantastiskt vänlig och sällskaplig. Och,
han vann ditt hjärta för han satsade på din fot.
Han satsade på min fot. Vilket betyder, gå inte ifrån mig utan att jag märker någonting.
Ja.
På hundspråk alltså.
Just det.
Vet du vad? Jag läste någonting kul också här.
Mm.
Vet du om det? Att barn, det finns en studie nu, en amerikansk studie som visar, apropå intressanta varelser.
Ja.
Barn ställer
i medel... Från Jufannas hundar till barn alltså. Ja. Okay.
Barn ställer i medeltal, visar forskningen,
ja,
107 frågor i minuten.
Åh, jeez. Nej, det kan de inte göra.
Titta, du ställde ett. Nu ställde du ett.
Men 107 frågor i minuten, det är ju 60 sekunder.
Nej, i timmen. I timmen. Inte i minuten. Nej, självklart inte i minuten. Det går ju inte. Nej, i timmen. Alltså,
om ditt barn gör det, ska du gå till läkaren.
Ja, nej, men de är...
Men i timmen, det är inte dåligt i heller.
Nej, det är inte dåligt i heller.
Det är nästan 2 i minuten, det är rätt bra.
Ja.
Men det kanske... vad ställer de för typ av frågor?
Nej, men det roliga
jag måste bara hämta och dricka, jag kommer så här.
Oj, gör det. Ja, det här handlar om att barn faktiskt kognitivt är väldigt... väl utrustade för att lära sig mer. Det vill säga
när de vill veta när saker,
helt barn enkelt. Vill helt enkelt veta och de inser själva när de inte vet.
Ja, just det.
Och då ger de sig på det här med frågandet.
Intressant, för vuxna kan ju ställa frågor av väldigt många olika skäl och en av de kanske minst vanliga är att man faktiskt vill veta någonting.
Ja, ett av skälen är att man ska få prata själv.
Man ska få tala om någonting som man redan vet.
Ja.
Eller bryta sig in i ett samtal eller på något sätt göra sig intressant. Ja, men det var intressant. Ja, det hade ingen aning. Vad sa amerikansk studie, sa du det?
Ja, det var det. Och jag känner också att det kändes så otroligt bra att de gör det. För det känns också som att man själv känner sig lite normal. Det är inte konstigt att ställa frågor.
Men jag tycker också att det finns en annan grej som man ska tänka på när man hör det där. Och det är att det spelar roll vad man svarar barn. Eftersom de faktiskt, det där får man ju också passa sig väldigt grann, för att eftersom vuxna ställer frågor av väldigt många olika skäl så kan man ju svara på väldigt många olika sätt också.
Mm.
Det är bara ett av sätten är att man faktiskt upplyser om någonting som du frågar om. Men när barn frågar, då ska man nog vara ganska noga med att faktiskt tala om för dem vad de vill veta. Om man inte gör det så kan man ställa till rätt mycket besvär antagligen.
Fullkomligt med det. Ja, och om det är ens egna barn eller barnbarn så får man leva med besvärelse.
Ja, man får ju det. Man får städa upp dem efteråt igen.
Ja. Snart är det påsk.
Jaha, ska vi prata om det nu också?
Ja, vill du? Ja.
Ja, nej, vi kan göra det.
Jag tycker det här är väldigt intressant, för nu har det kommit en nyhet här. Veckan före påsk kommer nyheten att de ekologiska äggen har mer miljögifter i sig än de vanligtvis framställda. Och boven i dramat är att det är fiskmjöl som de här ekologiska hönsen får i fodret. Och de konventionellt framställda äggen, där får hönorna syntetiskt framställa aminosyror.
Mm.
Är inte det här, jag vet inte om man har hållit på för länge med samhällsutveckling, PR, politik och lite andra frågeställningar om näringsliv. Känns det inte lite planterat att det här kommer precis veckan innan påsk?
Jag vet inte. Det som jag är mest intressant av det du just berättade är att ekologiska ägguppfödare matar hönsen med fiskmjöl. Det trodde jag var sånt där man slutade med på 70-talet. Kommer du ihåg när äggen smakade fisk när man var liten?
Mm, det gjorde
de. Det är, liksom, det är, inte det. Det, det är ja. Väl väldigt onaturligt. Man tänker att ekologisk odling ska vara naturlig på något sätt. Det är något väldigt onaturligt att, att höns äter fisk.
Ja.
Ska man inte göra?
Nej, men så får man också ta med det här med barnen där.
Ja.
Ett barn som väger 10 kilo, den kan äta max 3 ägg per vecka innan man får de här hemska gifterna, PFAS-kemikalierna.
Jag tror inte på någonting sånt där. Jag tror att allt sånt där är överdrivet.
Du tror att ekologiska ägg är lika nyttiga som vanliga?
Nej, men jag tror att alla så här grejer om att man ska bara äta 3 ägg. Eller man ska bara,
det är faktiskt Råd och Rön som har testat de här äggen. Jag borde ha läst den här artikeln lite närmare.
Folk kommer med så konstigt. Folk påstår att man inte ska röka. Eller liksom. Det är ju jättekonstigt tycker jag.
Tycker du?
Ja, nej, det var ett skämt. När du började prata om ägg så hade jag tänkt ta upp en annan sak. Nämligen Emmanuel Macron och hans nya boxningsbilder.
Du har pratat om det flera gånger. Det verkar som att de har fest på dig.
Ja, men jag tycker det är väldigt roligt. För er som då inte har följt det här. Om det finns någon som har missat det. Vi har ju sett tidigare. Framförallt kanske Putin visa upp sin machosida. Som med bara överkropp ut och rider. Och han är till och med, alltså min favorit med Putin, jag vet inte hur macho det var. Jag tyckte det lät lite, kändes lite bögigt, ärligt talat. Men han flög ett sådant där lättviktsplan med sådana här gräsklipparmotor tillsammans med tranor. Låter inte det lite bögigt?
Jag har faktiskt ingen uppfattning om det. Jag har svårt att ens föreställa mig hur det ser ut.
Ja, jag vet. Vi ska inte fastna där, för det är en avstickare. Alltså för det mesta är det ju ändå så att Putin vill ju visa vilken macho-man han är.
Mm.
Och nu är det tydligen Macron som har hamnat i ålderskris. Hur gammal är Macron? Han är inte så gammal. Han är väl, han är inte 60 än, tror jag. Han är nog ungefär jämnårig med mig. Men hur som helst... Nu släpptes ju de här svartvita bilderna på när han boxas då. Han boxas ju inte med en riktig människa. Det är väl för farligt. Han är för rädd om sitt nylle. Utan han boxas med en säck. Men det är med väldigt schysst ljussatta de här. Så man särskilt ska se hans svullna biceps. Jag kan säga den har han nog laddat med lite curls som vi säger på gymmet. Innan han började fäkta sig. Jag tycker det är intressant. För sen stod det med plötsligt att det här tror jag är någon slags trend. Alltså, medan USA bara väljer 80-åringar som är gaggiga, så har man i Europa tydligen nu börjat välja. Det är liksom viktigt att vara lite fit sådär. Man var lite sådär, du vet, sportig.
Mm.
Vi har antagligen, tror jag, den sportigaste statsminister vi har haft i mannaminne.
Mm.
Han springer ju hela tiden. De har lagt ner 500 000 på gym på Harpsund och 200 000 på gym i Sagerska palatset. Och det är mycket, det är löpning och det är allt möjligt sånt där. Macron håller på med det här. Alltså det känns som det är någonting på gång här.
Det här påminner mig om en spaning som jag tyvärr då levererade på en privat middag med ett gäng tänkande människor som var tillsammans för att utbyta bra idéer.
Mm.
Och då sa jag hörde mig själv liksom avbryta eller bryta in och säga att i framtiden så kommer alla politiker att vara snygga.
Mm.
Och då blev det alldeles tyst runt bordet för att det där lät ju otroligt banalt. Men faktum är, hur skulle det kunna vara på något annat sätt? När liksom medelmedborgare förbättrar sitt utseende med botox och allt vad det heter, då måste ju företrädarna, ledarna vara ännu mer vältränade, ännu snyggare, ännu finare kostymer eller klänningar. Det är bara, man har höjt liksom kraven på utseende och det tror jag Macron känner av. Han har ju snygg fru också.
Fast det är en viss sorts krav man höjer. Alltså det är ju inte så, man har ingenting emot att politiker klär sig som idioter.
Fast det gör varken Macron eller
Kristersson. Nej, det är sant.
Det är den nya generationen.
Ja, fast liksom, de uppträder ju gärna till exempel i plastkläder, löpningskläder. När de inte, så alltså, de klär ju på saker som Churchill aldrig skulle bära. Mm. Alltså på hans tid, han kanske inte sportar så mycket Churchill direkt.
Jag tror inte det.
Nej, men han klädde sig i varje fall liksom korrekt. Han hade bra skräddare. Och det tycker jag. Så det är ju inte bara, det är ju inte det att man ska vara snygg i allmänhet, utan man ska vara snygg på ett visst sätt. Nämligen, man ska vara hälsosam och man ska ha en bra fysik. Alltså det finns en moralism.
Snygg hud, bra klippning. Ja. Alltså det, där går ju Trump bort. Han har ju varken snygg hud eller snyggt hår.
Nej, fast med amerikanska mått. De gillar ju liksom sådana här, de tycker att...
Nu är det lite taskigt.
Nej, men amerikaner gillar ju att göra om sig. De gillar ju liksom när man bygger om hela ansikten och har stora hjälmar på sig och sånt där, som hon kallar frisyr. Han är bara amerikansk, men det är ju liksom en sån här
vulgo.
Det finns ju, det jag skulle vilja komma till är ju att den här typen av snygghet är ju någon slags, det finns en puritansk drag i den. Det handlar om att man ska vårda sin kropp, och man ska ta hand om sig. Men den tidigare sortens snygghet hade ju mycket mer av det som jag tycker är intressant, alltså dekadens. Att det fanns en det som man kallade för flärd på 80-talet, när man skulle försöka dra sig ur DDR-Sverige.
De flärdfria ledarna.
Ja, fast de är ju inte flärdfria heller, utan det är ju så här att alltså det finns en moralism i det här sättet. Det handlar liksom om att man ska inte dricka sprit, man ska inte röka, man ska jogga hela tiden. Det är liksom en jävla folkpartism som har tagit över alltihopa.
Okay.
Jag tycker det är tråkigt. Det jag skulle vilja se att någon gjorde, jag är inte personen att göra det. Jag tror att Mats Holm skulle kunna göra det till exempel.
Mm.
Mats Holm som ni med fördel läser i Fokus. Jag skulle vilja att någon skrev en liten skrift, eller åtminstone en större artikel, om svenska statsministers förhållande till sport. Det skulle vara intressant. Alltså, Palme spelar ju tennis med Harry Schein en del, tror jag. Men sen vet jag inte så mycket. Ja, Gustav Vasa åkte väl skidor åtminstone en gång, vet vi väl om. Men
han var ganska knubbig ändå.
Han var knubbig ändå.
Om man ska tro bilden.
Ja, ja. Nej, men det skulle inte vara intressant. Svenska... Jag förstår inte kungar utan statsminister. Svenska statsministrars relation till sport.
Vi får hoppas att Mats Holm hör på vår podd helt enkelt.
Ja, det förutsätter jag.
Nu skulle jag vilja prata om någonting helt annat.
Ja.
En otroligt bra film som vi såg som kom i år, som heter American Fiction.
Just det, den glömde vi prata om förra gången.
Ja, och därför så måste vi prata om den här gången. För att den är så pass ovanlig och så pass finurlig. Den bygger på en roman som är från 2001. Så att det är, tyvärr kan man väl säga då, är frågeställningen helt aktuell. Och den handlar om en... författare som har blivit väldigt trött på vilka böcker som säljer. Och han är svart och han tycker att han blir hela tiden satt i ett fack om att han ska berätta om hur taskigt det är att vara svart och hur dåligt och jobbigt han har. Så till slut då, så han har
och han skriver bara romaner som är vanliga romaner som handlar om hur folk har det på riktigt. Ja. Som andra människor gör som inte är svarta.
Men till slut efter ett antal samtal med den agent som han har, så drar han slutsatsen att han ska skriva en parodi på den här dåliga identitetslitteraturen.
Ett skämt.
Det går inte eftersom den här blir, och nu blir det spoiler alert om ni inte vill veta hur det slutar. Sluta lyssna nu. Så blir den här parodin en bestseller.
Och han måste spela den här författaren som har upplevt den här...
Han har nämligen skrivit den under pseudonym.
Ja, han måste ju spela den här författaren som då ska själv upplevt den här totalt stereotypa skildringen av svart verklighet med
kriminella
med knark och mord och fängelsevistelser.
Jag kan bara säga det. American Fiction en bra samtidsskildring.
Den är väldigt bra. Den börjar ju också med... Han är ju, som du nämnde, undervisar ju på universitet. Och den börjar ju med att han använder ett N-ord i sin undervisning. Därför att han håller på, det är relevant i sammanhanget. Och då är det någon vit, tjock, blå, hårad brud som blir väldigt... bland studenterna.
Hon kallar sig kränkt eller vad det är.
Ja, hon blir kränkt. Ja. Och då säger han då som är svart... Ja, I got over it, I think you can too. Hon förstår inte ens vad han menar.
Nej.
Varför han skulle ha någon slags tolkningsföreträde. när det är hon som har rätt. Nej, men den är väldigt bra. Den är en fin, alltså den, jag tycker att den det är en ganska fin samtidsskildring som inte blir plakatmässig eller någonting, utan liksom bara
funkar som en film.
Ja, det funkar väldigt bra.
Mycket bra skådespelare. Ja. Jeffrey Wright heter han.
Ja, just det. Ja. Han har man sett förut. Han är med i Westworld, har jag en känsla av. Ja, just det. På den tiden man orkade se den, men det var ett tag sedan.
Mm. Ja.
Ja.
Det är så kul när man kan säga någonting positivt. Mm. Någonting som är riktigt bra.
Ja, är det sant.
Någonting som är roligt, bara roligt. Mm. Det har ju varit väldigt mycket i vår systerpodd här, avlyssnat.
Den där lilla systerpodden
som är hälften så stor som vi. där Viggo Kavling och... vår vän Claes de Fer pratade oerhört mycket i veckan om att Viggo hade lyckats komma i clinch, arga Viggo, med Tuffa Viktor som är kulturchef på Expressen.
Mm.
Och där, Viktor Malm, och därför hade hamnat i en massa olika kanaler. Nu vill jag bara berätta för Viggo, som jag tror tillhör vår lyssnarskara, att nu har han hamnat i Fokus också.
Mm.
Titta på det. Nu också i Fokus, Viggo.
Jaså? Vad har jag missat nu då?
Ja, det är en liten veckans bråk.
Jaha, ja, jag har inte hunnit öppna
den
där.
Och det är ju helt klart, veckans bråk.
Ja, det är klart, det var helt rätt. Viggo är ju för övrigt, han sköter ju sina förhandlingar med sina redaktörer, åtminstone med mig, via podden.
Mm.
Senast påstod han i podden att han hade föreslagit att få skriva en grej om att man ska förbygga massa saker på Djurgården. Och att jag inte hade hört av mig efter det. Jag hade inte förstått att det var ett förslag. Jag trodde det var ett skämt.
Mm.
Så då sa jag till honom, skriv gärna den. Ja, då skulle jag göra det. Och så efter ett tag kom det istället med och sa, nej, men det blev för tråkigt, så det blir inte den. Jag kanske skriver någonting annat. Och sen så skrev jag en artikel som handlade om att det är bra med flyg, därför att det är om vi inte flyger.
Bra för miljön.
Nej, men om vi inte flyger så blir det krig istället. Det är ett sätt att lära känna varandra över gränserna. Men innan jag ens hann läsa den ordentligt, eftersom vi var på resa, så skickade jag ett mejl till och drar tillbaka den, för han inte tyckte den var tillräckligt bra.
Rolig? Nej.
Nej. Så att liksom, jag vill bara säga det till Viggo nu, eftersom vi sköter de här förhandlingarna via våra respektive poddar.
Mm.
Att,
du är välkommen.
Du är fortfarande välkommen, men du måste ju låta oss läsa artiklarna innan du drar tillbaka dem åtminstone, tycker jag. Annars blir det väldigt svårt här. Ja, vi får se.
Det har kommit nyheter om Sverige.
Jaha.
Jag tyckte det var,
ja, just det.
I gårdagens Svenska Dagbladet så fanns det två artiklar.
Mm.
Den ena som handlade om att rubriken var synen på Sverige allt mer negativ.
Var då?
Ja, nu ska vi se här.
I Sverige, det här, om det som undersökning där det var i Sverige.
Ja,
då,
ja just det. Alltså att svenska faktiskt är...
Svenska gillar inte Sverige helt enkelt.
Som undersökningen talar om att... Och när man tittar närmare på vad är det man inte är så positiv till. Ja, det är ju kriminaliteten. Och det kan man ju förstå. Förut,
om man inte är kriminell.
Eftersom då har ju det resulterat i att lag och ordning är det viktigaste samhällsproblemet.
Ja.
Och sen så har man då frågat på andra och tredje plats så är man då orolig över Ryssland och den ökade användningen av narkotika. Men så tar man och bläddrar lite grann och kommer på en nästa artikel som handlar om, nu har svenskarna blivit lite lyckligare.
Okej, så vi gillar inte Sverige, men vi är ändå gladare.
Ja, precis. Vi har blivit lyckligare. Vi har tagit oss upp från sjätte till fjärde plats i det här World Happiness.
Det kanske är andra som blir ännu mer olyckliga bara. Vi kanske har stått kvar, sen så har de fallit.
Ja, det är mycket möjligt. Det är nämligen så att i USA och Kanada så har fler blivit inte så glada. De rasar från plats 15 till 23.
Stackare.
Men vi har ju faktiskt ändå, ja, jag vet inte. Finland är ohotad etta.
Men det där är intressant. Det är intressant. Svårt det där. Ja, men det är intressant det där tycker jag. Jag noterade just här Sverigebilden som svenskar är så, eller många svenska institutioner i alla fall är väldigt intresserade av. De är väldigt intresserade av hur Sverige uppfattas utomlands. Det var ju en grej, också i svenskan tror jag, tidigare veckan. Som handlar om att Sverige, till allas förvåning, hade fått lite mer positiv laddning i Ryssland. Nu måste man kanske säga också att jag tror att det här var då för 2023. Och att bottenrekordet var ju 2022 när allt det här drog igång. Så att, alltså det, relativt sett så är det fortfarande ganska lågt. Men det hade varit en påtaglig förbättring. Det intressanta med det, jag skrev om det i min dagbok som jag förresten ska passa på att göra lite reklam för. Men jag ska bara prata klart här först. Jo, jag skrev om det i min dagbok. Att man kunde, det var så nedbrutet. Det här är tydligen någon sån opinionsinstitut man ändå litar rätt mycket på i Ryssland. Fristående. Och jag tror att det är svenska ambassaden i Moskva som beställde den undersökningen. Man kunde då tydligt säga att det är de som inte är särskilt självständiga när de fattar sina beslut i Ryssland som tycker bättre om Sverige i år. Och det känns så här, vill man ha sådana anhängare? Är det bra eller dåligt att Sverige är populära bland människor som är osjälvständiga i Ryssland?
Och inte vet.
Nej, jag tycker det känns lite konstigt.
Nej, det kan vi...
Min, ja, då till det som jag ska göra reklam för. Min dagbok. Jag, nu har jag snart skrivit dagbok varenda dag i ett år. Faktiskt.
Hur känns det?
Det känns ganska bra. Och det kommer varje fredag i form av ett nyhetsbrev om man vill. Eller så kan man läsa den på Fokus site. Nyhetsbrevet heter Äntligen fredag. Eftersom det kommer på en fredag. Och spänner då naturligt nog, eftersom man inte kan skriva om en dag som fortfarande pågår, från fredagen veckan innan till torsdag. Den vecka som, och det, jag tycker, alltså det handlar inte bara om vad jag gör, så ni behöver inte vara så intresserade av mig, utan det handlar nästan ingenting om vad jag gör. Det handlar mest om vad andra skriver i tidningar. Jag kan säga att det är en liten, det är en lite så här, man sitter på, jag är ungefär som gubbarna i Mupparna, om nu några är över 60 år och kommer ihåg det, som satt och gnällde på showen hela tiden. Det är ungefär vad jag gör. Eller hur? Ja. Eller vad säger du? Du brukar korreläsa allt, så du kanske har en mycket bättre beskrivning.
Jag korreläser ju allting du skriver. Ja, vad ska jag säga? Det är ju en salig, så kallad salig blandning.
Ja.
Det måste jag säga.
Det var ju en väldigt,
lite sött,
var
lite
väldigt, salt. Det var ju väldigt bra insåld. Tack ska du ha.
Ett års skrivande. Jag kan väl inte summera det här. Jag hade ingen aning om att vi skulle göra en sån. Jag tycker den är kul att läsa.
Okej.
Okay. Ja, det?
Ja, det är i varje fall bättre att säga att du tycker den är tråkig.
Mm.
Ni kan väl pröva den i varje fall. Gör det. Ni får säkert en massa jättetråkiga nyhetsbrev. Men det här är ett kul nyhetsbrev.
Det är kul.
Det kommer du få gilla idag.
Ja.
Nåväl. Nu var bara för att jag för en gång skulle komma ihåg att göra självreklam. Men jag är väldigt dålig. Då har du märkt det? Vi lever i en tid där alla ska göra självreklam.
Ja.
Och både du och jag är rätt dåliga på det.
Ja, inte det? Jag vet inte om våra lyssnare håller med om det, men ganska dåliga är vi på det.
Ja, men jag sa ju till dig häromdagen att jag var med i den här sista måltiden, kanske jag sa i podden här också, som har så här 50 000 lyssnare, vilket är precis vad man skulle vilja ha för att man skulle kunna göra det här på något vettigt sätt.
Mm.
Då borde det att man skulle ha nämnt att man har sin egen podd, men det gjorde jag inte.
Nej, och då gör jag så här att jag, nu nämner jag för sista måltiden att ni får jättegärna göra reklam, eftersom Johan glömde att göra det i podd senaste gången. Så gör gärna det, schyssta sista måltiden.
Nej, men jag tror att det är någonting som har hänt där, tror jag. Man måste göra det nu. Förr i tiden så jobbade man ju på en tidning eller någonting sånt där. Och då
hade en lön och sådär.
Ja, och då var det liksom tidningens uppgift att marknadsföra en. Och de var också rätt snåla med det oftast, därför att det ansågs lite vulg och liksom lyfta fram personer. Men det blev ju lite mer så när tiden gick. Nu är det ju väldigt många som bara liksom jobbar på egen hand och måste göra sin egen marknadsföring. Och jag har också en känsla av att det där attityden till hur man uppfattar det, att folk marknadsför sig själva, har ändrats, tror jag. Tror du inte det?
Ja, därför att influencer, det är ju uppenbarligen marknadsföring gjord på egen hand. Och det skulle jag betrakta som superpinsamt. Men nu är det ju ingen som ens säger någonting. Jag klagar överhuvudtaget på influencer. Nej. Så naturligtvis måste det då rimligtvis vara logiken att det är okej att göra självreklam.
Ja, det måste vara så.
Ja.
Jag tycker det är intressant. Det kanske,
jag är inte säker.
Undrar om det är någon större förändring som också letar sig in i våra privatliv, att man kan liksom mer oförblommerat blow your own horn, som de säger på engelska, i privatlivet också, eller om det är liksom bara i den offentliga arenan där man kan hålla på och göra reklam för sig själv. Det var jag.
Alltså, för sig kan man väl säga att det är akademiska kretsar där vi rör oss i utkanterna emellanåt på olika seminarier och sådär, där är ju folk ändå rätt ordentligt självupptagna och talar gärna om min avhandling hittan och ditan. Så det är ju liksom den akademiska influensen, det är ju ingenting att sticka under stol med.
Ja, alltså självupptagenheten, den är ju inte ny. Men ofta har man ju maskerat den genom just att man pratar om ett ämne då istället.
Mm.
En hel del av de här som pratar mycket om sig själva, de har ju inget ämne att prata om förutom sig själva. Det är det som Jonas Gardell var inne på när han hoppade på, som du skulle säga, Axel Schulman, som du alltid kallar honom för det. Och hans löjliga kolumner i DN där han alltid gråter eller
svimmar eller tappar telefonen eller har sönder tvn eller något sånt där.
Jo, precis. Och det är väl liksom ett skäl att de där känslorna, stormar är så starka att han inte kan så mycket om det han skriver. Så att han måste liksom känna någonting istället. Det kanske ligger inte. Han kanske är den ultimata exemplet på det här. Jag såg nu att DN skulle ha en sittning med honom och David Lagercrantz och ytterligare någon. Ja, de ska prata om sig själva.
Stora
förstås.
Egon.
Om hur, de ska prata om sig själva. Om hur det är att vara författare. Att ha författare till föräldrar. Och att vara förälder och författare. Så de ska prata om det naturligtvis.
Att vara en nepo baby.
Ja.
Som får egna babys.
Ja, eller? Och David Lagercrantz har också börjat skriva kolumner i Expressen. Där jag fick sparken ifrån. Så att jag har naturligtvis ett horn i sidan på honom.
Och det ska du vårda.
Ja, det ska jag vårda. Och jag måste ju säga. Jag skrev om det här om sistens. Alltså det är ju rätt. De är ju rätt fantastiska. Han skriver såna här riktigt platta grejer. Som man kunde läsa ledare i lokaltidningarna förut. Där han liksom läxar upp folk. Och säger, nej, nu får du minsann skärpa dig. Eller ja, här får du nog vara nog. Och det är bara...
Någon borde. Ja. Man skulle aldrig. Ja. Ingen fick.
Och någonsin. Det är bara såna här slutsatser som är garanterat ofarliga.
Men det känns som att vi kan erbjuda både Axel Schulman och David Lagercrantz en skriva kurs. Om de verkligen vill göra kolumn. Så kan de höra av sig till podden så
vi kan byta,
ska vi stärka upp det här.
Jag har känsla av att de kanske båda skriver bättre romaner än vad jag gör. Man kanske kan byta.
Ja,
det
vet jag inte.
Nej, det finns ingenting att hämta för dig. Jag vet inte. Nej. Men det kan man göra. Man kan väl byta erfarenheter. Någonting är de kanske bra på.
Jo. Jo. Ja. Visst, absolut. Det var inte så mycket det. Nej, men hör av er grabbar så ska vi lära er allt vi kan.
Ja, just det. Vad har mer hänt då?
Ja, hur är du? Jag vet inte.
Jag tycker att det har varit...
Ska jag gnälla lite på polisen?
Ja, det beror lite. Har du något kul?
Ja, det här är jättekul, fast det är så tråkigt.
Ja.
Den här Jale Poljarevius.
Vem är det?
Han är alltså underrättelsechef för Region Mitt. En polis som känner sig väldigt hemma i medierna, märker man. Han är polischefen, kallas han här. Jale Poljarevius.
Mm.
Nu är han självkritisk och tycker att de har varit dåliga på att motarbeta våld, dödligt våld mot kvinnor.
Mm.
Och det här är ju... I 2021 så dödades 5 kvinnor på mindre än 3 veckor.
Mm.
Och då försäkrade dåvarande rikspolischefen Thornberg att det här, man hade nollvision och skulle prioritera. Och 3 år senare så mördas 3 kvinnor inom en vecka. Och det på något sätt, det är så galet när man har en myndighet som har liksom ett våldsmonopol, så vars jobb det är att se till att andra inte tar våldsmonopolet, går ut och i medierna och är självkritiska. Man borde bara berätta hur mycket man skäms.
Ja.
Vi skulle kunna jobba med den här frågan på helt andra nivåer än vi gör i nuläget. Varför då? Gör det då.
Mm.
Jag blir helt vansinnig på att behöva läsa sånt här.
Jag tycker alltid hatat den här idén med nollvisioner. Därför att den kommer ju från trafikköret från början. Va? Inga ska dö i trafiken. Och, men den är ju så totalitär i tanken att man kan kontrollera allting. Men i sånt här sammanhang så blir det helt bizarrt. Det är klart att polisen ska ha en nollvision om att kvinnor slås ihjäl. Vi har väl noll, polisen ska väl ha nollvision när det gäller alla brott. Det är väl liksom självklart.
När de själva sen sammanfattar det här. Polismyndighetens arbete bedöms inte nämnvärt ha minskat mäns våld mot kvinnor under året. Nej.
Gör något
men
annat.
Men vi gör något. Alltså det här är ju, det är bara pinsamt att publicera bilder på sig själv när man ser ledsen ut.
Ja. Nej. Men det är många poliser som är i pressen och pratar ut. Nu var det ju... Jag har fortfarande inte riktigt lyckats ta reda på vad det handlar om. Men de har ju ont om uniformer också. För att polismyndigheterna har inte, som det heter, lyckats köpa in nya uniformer. Det handlar inte om att de har köpt fel uniform. Eller att uniformerna som de köpt inte håller kvalitet. Utan ett avtal har gått ut och de har inte lyckats sluta. Nu hur fan misslyckas man med att sluta ett avtal överhuvudtaget om uniformer?
Det verkar ganska fantastiskt. Det är inte bättre att man bara lämnar det där jobbet och ger det till någon som är bättre på det och sånt där?
Ja, jo, jag vet inte.
Folk sitter kvar. Verkar,
någonting i den där organisationen som uppenbarligen inte är riktigt som det borde vara.
Det är sant. Ja. Hör du, nu kanske vi ska...
Centern ska vi prata om.
Murre nu igen. Har du något att säga?
Nej, egentligen inte. Jag bara tänker att det, liksom, det drar ihop sig nu till... det är väldigt, alltså EU-valet är ju väldigt viktigt för Centern. För att om det skiter sig där, då sitter ju Murre löst. Mm. Men det är någonting hjälplöst med hur det här partiet då försöker få det här att funka. Nu senast så skrev deras... EU-parlamentariker som redan sitter där och blev åtvald, en debattartikel som var liksom rasande och handlade om att Henke Larsson och hon själv som då har, tror jag, Irans bakgrund skulle jag tro, och Zlatan inte får känna sig som svenskar. Det var väldigt så här ursinniga, man undrar liksom, jaha, vad är det som har hänt nu då? Nej, inget särskilt liksom, det var... Det var det hon ville gå igång på. Det är väldigt, jag vet inte riktigt vad de håller på med. Det känns som om de har liksom väldigt skuggfäktning. Det de hade gången innan dess var att de skulle verkligen ta kamp för aborträtten. Som så vitt jag vet inte är hotad i Sverige.
Nej, det var
det känns svårt. Jag vet inte riktigt vad de liksom, det är någonting där. Men det är väl det här, de lockade till sig, ska vi säga, utan att vara allt för nedlåtande, influencergenerationen, vill säga unga framåt kvinnor i storstad. Och de går fram och tillbaka till alla möjliga ställen. Nu har de lämnat Centern och då är det liksom, det går snabbt det där.
Ja.
Vilka ska man locka till sig då när man redan gjort sig av med bönderna?
Ja. Det får jag kommer inte komma med några förslag här. Jag känner att jag... Nej. Det är någonting som är inom mig som tystnar.
Är det någonting, men jag ska fråga dig som en väldigt liten opinionsundersökning blir då, eftersom det bara är en person. Mm. Men har du sett någonting som har intresserat dig eller som gjort att du har blivit lite nyfiken på det stundande valet till EU-parlamentet? Samhällsfråga.
Nej.
Tänker du rösta?
Nej, det tänker jag faktiskt inte göra.
Nej.
Tänker du?
Nej, jag röstar aldrig. Om det inte är någon folkomröstning om någonting väldigt viktigt. Men nej, det tänker jag inte göra. Och det känns ju särskilt skönt ett sånt här år när man ser att det finns ju ingenting som man är särskilt sugen på att rösta på i varje fall. Till ett parlament som jag är tveksam till om det borde finnas överhuvudtaget dessutom.
Ja, skulle jag bli sugen på att rösta på något så skulle jag ju göra det. Alltså,
ja, det förstår jag också. Men det...
du hade en lustig formulering där. Nej, men det kan jag säga att jag brukar förklara det hela med att man behöver inte välja mellan pest och kolera.
Nej, man kan välja, vad är det man väljer då?
Att inte välja.
Välja och inte välja, okej. Okay. Ja, så kan jag säga. Ja. Okej, okay, men det här verkar inte vara ett ämne som du går igång på direkt.
Inte på direkt.
Men det var lite grann kanske det jag ville illustrera också.
Ja, det gjorde du bra.
Ja, okej. Okay. Mm. Nu har vi hållit på vårt nya långa format som måste trötta ut våra lyssnare, misstänker jag.
Ja, hör av er om ni är jättetrötta. Vi hörs nästa vecka annars.
Ja, jag hoppas jag inte har dött då av mina sjukdomstillstånd. Men jag tror att jag tror jag kommer att bli bättre. Jag räknar med det. Hej då!
Hej!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.